Far, vi ber om att du ska med din nåde, med din helige ånd, lata upp ordet för oss och hjärtan våra. Herre, vill du välsigna oss lika att vi kan få tak i något av det budskapet du önskar och ge oss, Herre, som kan betyda något för oss och för dig och för våra medmänniskor. Amen. Texten, den har vi hört läst upp idag. Så då vill jag bara ta och ta några tankar som är kom till mig i förbindelse med den. Ifra Lukas 8, ifra vers 36 där och till och med 50, det är det som är texten. I min översättning så står det om en titel som denna kvinna hade. Överskriften i min bibel är Kvinnan i Simons hus. Hon hade en underlig titel. I min bibel så står det alltså att hon blev kallad för en synderinne. Ja. Och Jesus och Simon och synderinna, det är de som utgör budskapet här nu. Och forskjellen, hvordan denne synderinna kommer till Jesus och hvordan Jesus möter henne i förhåll till hvordan farisén, som yttre sett var väldigt religiös, men som då hade en annan måte att möta denna kvinna på och också Jesus på efter det. Och när denna kvinna, och låt mig få lov att säga det, du får en ganska god utläggning av denna texten hvis du läser Lukas 15. Hvis du läser Lukas 15 om den bortkomne sönnen och den hjemmevärnde sönnen, så vill du få en väldigt grej utläggning av denna texten här nu. För den bortkomne sönnen, han kom med sina filla och med sin anger och sin erkännelse på att han var en synder. Och därför så var han inte värdig till att komma nära till Jesus. Han var inte värdig till att vara i hans hus och vara hans medarbetare. Men den hjemmevärnde sönnen, som är fariseren i bilden här nu, han blev sint när det blev fest och när det blev mottagning av den bortkomne som kom hem. Där blev fest i huset, och där står det att när den hjemmevärnde sönnen kom hem så blev han sint och ville inte gå in i huset. Och det fortäller om den fariseistiska onnen som kan komma in i de som skulle egentligen ha levd och skulle leva i och av och ved Guds nåde. Och då lever vi inte alltså på egna prestationer, men lever vi på nåden, så är det alltså han som betyder något. Det är han som är livet. Och nu har jag rest med Guds ord i en del år. Jag sa det igår till ungdomarna här att jag tör var knappt att säga det hur länge jag har hållit på och rest. Men jag gör det nog allikevel. Jag har rest i 51 år. Och där är ingen som står och jagar på mig och säger att du må resa sån och sån. Jag har inte lön från någon för att göra detta. Jag gör det av tacknämlighet och kärlighet till han som har frälst mig. Vi öppnade ett socialcenter i Ryssland, i Sovjetski. Så blir vi inviterade till att vara med på öppningen tillsammans med någon höje herre med stora huvor som de brukar gå med där borte. Och då ser, när vi sitter vid middagsbordet, det var massa ting som skedde i förkant, det ska jag inte plaga dere med nu. Men det kunde varit med att illustrera mycket av den texten det också. Men när vi sitter vid bordet där och spiser middag, så många massa folk som hade titlar och mer till där, så kommer alltså socialchefen i Vyborg, sitter vid sidan av mig och så säger hon: Steinar, vad är det som får dere till att göra detta som dere gör här nu? Och i Ryssland generellt. Så säger han, fortäller lite om min familjebakgrund hemifrån. Stor familj, vi är vuxit upp under trange kår. Jag vet vad det vill säga och ha lite. Men det är inte det som är bakgrunden min och drivkraften min. det är Kristi kärlek. Det Jesus gjorde för mig, det klarar icke att hålla för mig själv. Jag vill gärna visa han och hans stora nåde och kärlek till så många som möjligt. Så det Kristi kärlek, det är kort sagt svaret. Och så ser hon på mig med stora ögon. Och så säger hon, du, visst, Jesus kan göra något sånt. Då vill jag också bli en kristen, säger hon. Ja, det hörde jag ju att hon sa där och vi fortsatte att spisa. Men så säger hon, hörte du inte vad jag sa, säger hon. Jo, det hörde jag. Ja, ska det inte ske något här då? Och så säger jag, menar du att du vill bli en kristen här nu medan vi sitter och spiser? Jag vill, du må be för mig. Jag vill överge livet mitt till Jesus nu, här och nu, med en gång, säger hon, tydligt. Ja väl, så fick vi en bönestund där medan de andra spiste. Och denna kvinna, hon säger efterpå, jag och Alfil, kona mig, vi fick invitation till att vara med på 75-årsjubileet till Leningrad fylke. Byen heter ju Sankt Petersburg, fylke Leningrad, bara så dock inte tror jag är helt sinnsförvirrad här uppe. Men vi fick invitation till att komma där. Och när vi kommer på föran hotellet så kommer där en kommitté och tar emot oss. Och hon gick främst i den kommittén. Och hon strålte som en sol. Och så säger hon då, du, Steinar, sist söndag så skedde det något väldigt stort i mitt liv. Och vad var det då? Jo, du känner det att då är på Lada-centret, på socialcentret, sa att jag ville bli en kristen, så visste jag ingenting om vad kristendom är för något. Du vet, jag är sekretär i kommunistpartiet och har i hela mitt liv lärt att Gud inte finns. Det har varit viktigt för mig som sekretär i kommunistpartiet. Men när jag blev en kristen så tänkte jag att detta må jag i alla fall finna ut av vad det är för något. Och så gick hon till en menighet och bad om att få kristendoms upplärning. Och det fick hon, och sist söndag, säger hon, så blev jag döpt till den här Jesus Kristus. Och så strålar hon som en sol. Och hon måste få si det till oss så att alla hörde. Så strålar hon som en sol och så säger hon, du Steinar, nu lever inte den gamle Sinaida mer. Nu vill jag leva för Jesus. Och där är något av detta som är så otroligt stort. När denna synderinna kom och fick möta Jesus, så var hon beskeden. Hon gråt och kom bakfra. Han må inte se mig så stygg som jag är. Det är allt för skitten och stygg till att han som är helig och ren ska kunna och ha med mig att göra. Men om jag kan få lura mig till lite bakfra och komma när han, då vill jag komma till han. Det är denna ydmyka synserkänning som ligger i hennes tillnärmning. Och den som erkänner sin stilling och slik kommer till Jesus, han möter en öppen himmel. Men vi har alltså en fare, vi, och det må jag bara få lov att säga. Detta är kända saker när vi lever, när det är en generation som tar emot evangeliet. Så är det gärna slik att en nästa generation förvaltar det på en grej måte. Men tredje generation gärna får ödelägga mycket för fjärde generation som till att få kasta det som första generation tog emot. Och vi lever i en krisetid också. Vi vänder oss till att kutta på målestaven slik att vi egentligen aldrig upplever nöden i hjärtat för att vi inte håller mål. Vi är ju så goda i oss själv. Och därmed så kommer vi fort in i fariseren sin stilling. Där vi bedömer människor på en fariseistisk måte. Det var fariserna och tollerna som var menigheten eller församlingar som Jesus talade till i Lukas 15 år. Och där står det alltså att han, den äldste, som då är ett bilde på fariserna, som var religiös. Allt det här, det hade han. Ja, kunde han. Men han hade ett hjärta som visar att han hade inte Jesus som herre i sitt hjärta. Därför var han en hard bedömer mer än ett barn av Gud som älskar Jesus. Som gråt i sin synserkänning. Och denna situationen är det då Jesus fortäller med denna gallen som de har. Den som är mycket tillgitt, han älskar mycket. Denna synderinna som fick lov till att höra dina synder är dig förlatt. Hon fick lov till att höra att uppgöra det pekar på. Uppgöra på Golgata, det är nog för dig, det är nog för alla. Därför ska vi bringa evangeliet ut till alla. Där är alltså människor som går runt och känner sig bättre än andra på en måte som på en kall och en väldigt fariseistisk måte. Jag vet inte om vi skönner det, men en måte som gör, låt mig bruka ett bilde då en gång till. För många år sedan så var där en predikant som hade en gnist och en glöd i sitt hjärta för att rädda de utslådda, de som levde på gata. Det här var i Finland. Och så räddar han många. Det blir väckelse i detta miljö. Och när de kommer in i Guds församling så var de inte vant. De hade inte någon erfaring med kristna fällskap och omgångsmåte. Så de kom in där som de var på gata. Och, men där, i det miljöet där i den byn, där fungerade det grett. De tog emot dem. Men så skulle det vara ett stävne där Nordkorea kommer fram. Ett stort stävne. Och så kommer, det var ett lestadianskt stävne. Och han här man, prästen, han tänkte, jag vill ta med mig alla dessa för de må få bli känt och växa in i församlingen. Så kommer han dit och så möter han något som han inte trodde var möjligt. När den stora flocken av människor som var kommit från gata och som inte var vant till att umgås kristna människor men som hade en annan måte att leva på och klä sig på och vara på. Så reagerade de kristna och sa, sånt kan ju inte vara i vår församling. Och denne mannen som hade ett sånt brännande hjärta för att rädda disse, han blev så förtvivlad för han märkade kulden. Han märkade ordarna. Så tog han alla disse med sig och så reste han tillbaka igen. Vi var inte välkommen. Där är en fara dock. Att vi får en slik inställning att de som vi ska rädda, de känner kulda istället för varmen. Jag ska ha med mig ett äktepar till Israel nu, från Ryssland. Olga och Sasha. Olga begynte med narkotika i 8-10 års åldern med tobak först och så sedan med narkotika. Hon blev en prostituerad narkoman. Så länge kroppen fungerade så levde hon slik. Så kunde inte hon länge prostituera sig så hon måste börja stjäla för att skaffa pengar till narkotikabehovet sitt. Hon levde i kloaken under gatelegen i Sankt Petersburg. Hon hade efter varit pådrat sig massa sjukdomar. Hon hade blodkräft och många andra sjukdomar. Hon har skrivit om det på hemsidan vår. Hvis dere går in och ser där så kan dere läsa det själv. Jag skrev det och sagt det helt grejt att lägga det in sånt som hon har skrivit det. Och hon fortäller när en dag kommer där två män in och spör om hon vill ha hjälp. Så svarar hon, ja men det är ju ingen som bryr sig om mig, säger hon. Ja, men vi är här för att vi känner, vi vill be dig, be för dig och få dig ut härifrån. Hon blev med, de bad för henne och hon blev helbredad, hon blev frälst. Så lägarna finner ingen sjukdom hos henne mer. Men denna kvinna, hon fortäller, när hon kom ut från kloaken där hon låg så såg hon inte ut längre som ett människa. Hon var full av sjukdom, håret hennes gick på den måten, fullt av lus. Denna kvinna har mött Jesus. Det har fört till att både hon och man har gett 20 år av sitt liv i tjänsten för att vinna andra. Och komma där och möta dem, det är obeskrivligt. Du kommer ikke å møte noen som er der oppe og måler andre. Men du møter altså noen som har et hjerte for dem som sliter, og som løfter dem inn til Jesus. Og det er utrolig sterkt å høre vitnesbyrdene. De snakker ikke om hvor gode de var, men de snakker om hvor stor og god Jesus er. Og jeg har lyst til å si det i dag. Vi er nødt til å passe oss nå. Vi i det kristne fellesskapet som har levd lenge med Gud, som har rike tradisjoner, vi må ikke bli kalde som denne fariseeren, som Simon var her nå. Vi må ikke bli så harde i våre hjerter at vi fryser ut de som kommer langt utenfra og som ikke kjenner Jesus. Jeg tør å si det her i dag. Jeg fikk et bønnebegjær eller en underlig hilsen i går fra en nabogutten vår oppe i Vestre Jakobselv. Han har dessverre gått så dårlig med han. Han drikker så mye og er på kanten med om han orker å leve lenger. Det står offentlig, så han lot det stå ut på Facebook. Og så skriver han: «Dere alle må glemme meg. Ingen må huske meg mer.» Og jeg skjønte at det her er veldig kritisk. Og etterpå om kvelden skrev jeg en melding til han og sa det: «Du, vi kommer aldri til å glemme deg, men jeg skal love å be for deg.» Så får jeg en melding fra han ut på natta. Så sier han: «Takk for at du ber for meg. Det går bra nå», sier han. Og dere, vi må være med som Jesu legeme og avspeile Jesu kjærlighet i møte med samtiden vår. Vi må avspeile hans hjertelag. Menigheten skal være som en fødestue. Der er temperatur og varme nok til at nye mennesker kan bli født. Det må ikke bli slik som Simon var her, nærmest som en kjøleskap, som fryser ut mennesker som trenger varme, som trenger å få tillit, at, som Jesus sa: «Din tro har frelst deg, og alle dine synder, dem er nå tilgitt og glemt.» Slik møter Jesus den som det har gått dårlig for. Og jeg har lyst til å si det: vi skal synliggjøre Jesu kjærlighet. Og det trenger ikke vi bare å gjøre på en måte gjør at vi har masse meninger. At vi blir en meningsmenighet som bare mener mye. Men vi kan få lov til å praktisere det som er Jesu hjertelag, og praktisere hans omsorg for mennesker. Og det er jo sagt et ord at våre liv, negativt, de roper så høyt at det vi sier, det høres ikke. For livet taler imot det vi sier, og sånn må det ikke være. Vi har altså opplevd det i Russland. At vi, der ligger det til rettes for at vi kan ta oss av mennesker, for det er masse mennesker som rett og slett ikke klarer dagens utfordringer. Og nå spesielt så er det veldig ille for vanlige mennesker. Og da er det godt å få lov til å ta seg av dem som ligger nede, og løfte dem opp og gi dem verdighet. Og her møter Gud oss og vil tale med oss som er her i dag. Vi skal ikke bare mene, men vi skal handle, og vi skal gjøre. Hun som er leder på Hjem på gatebarn i Vyborg, Vika, hun ble plukket opp som narkoman. Hun og søstra, tvillingssøstra, av noen i menigheten i Vyborg. Ta det inn i menigheten. De fungerte der. Men så sier Vika, hun gikk der, og jeg har fulgt ifra de var ganske små. Så en dag så far var alkoholiker. Mor visste dem ikke om. Og vi bodde i en liten leilighet. Far han hadde tatt opp store lån. Store i deres forstand. Ikke i vår sammenheng. Og så er det at far han hadde stukket av. Og nå kom det brev. Hvis ikke de kan innfri lånene, så må de flytte ut av leiligheten. Og disse to små jentene kommer gråtende inn i menigheten der. Og jeg må si det var som at de kjørte en kniv i hjertet mitt. Vi må flytte ut på gata igjen. For pappa, han har gjort det sånn og sånn. Og så var vi nå en liten flokk med nordmenn som var der, og så sa jeg: «Dette kan ikke vi godta. Vi kan ikke akseptere det der.» Og så ble vi enige om: «Vi betaler denne gjelden. De lånene de har der, dem sletter vi. Og så får barna bo der.»
Och så blev det. Och idag säger denna vuxna jenta: jag har hört dig, Steinar, och jag har hört andra präke. Men då de gjorde det de gjorde med lånet vårt, så vi fick bo i hus framdeles, då såg vi en levande Jesus, säger hon. Docke, vi må be Gud om att vi må flytta ned från bara meningar och ut i livet med det som vi menar. Då vill evangeliet bli synlig och då blir det gott att leva i ett slikt fällskap. Vi tänker bruka albuer, men vi ska bruka den här. Och så säger vi: kom, kom. Allt är färdigt. Kom i Jesu namn. Har du sett det korset, det ortodoxa korset som man ser många platser? Så har den sån och så har den en sån här under. Ja, har du tänkt på vad den egentligen ska bringa bud om? Den berättar alltså när det är en sån här ett bostycke som går på den måten under själva korset. Så berättar det om den ene rövaren som gick till himlen och den andra som gick förtappt. Därför är den lagt sån. Och docke, vi ska vara med och föra människor till himlen. Det ska vi göra samman. Här på Närbö. I min hembygd uppe i Västra Jakobshärd. I Ryssland. I Kambodja. Kor på jorden. Där är människor. Så är de kandidater för himlen överallt. Barna ska vi ta oss av. Och när vi gör det. Så tar vi oss. Då når vi de vuxna. Det var för min erfaring. Herre, jag har lyst att tacka dig för att jag får lov att vara med och vittna om dig. Och att du ända, Jesus, kan göra något med mitt hjärta så jag kan få lov att tjäna dig. Tack, Herre Jesus, för att du har en framtid för alla dina i himlen. Och ett gott liv här på jord. Herre, vi ber om välsignning över denna församling nu. Vi ber, Herre, både över stora och små, rör vid oss. Och vi ber, Herre, för alla de som vi tänker på. Du vet, jag ser och har sånt på mitt öje. Alla de som sliter i Ryssland. I ett samfund som är så lucka. Där är ingen som hör dem när de ber om hjälp. Och Herre, så har du gett oss möjligheten till att komma och vara en hjälpestation. En tröstestation. En station där vi kan få visa vägen till Golgata. Tack, Herre, för att du går med. Och så välsignar du, Herre Jesus, också denna dagen vidare idag. Amen.